Ja, nu med titeln, eller vad heter det, titeln? Rubriken, det levande ordet, så blir det ju lite spännande att predika. Det finns ju en variant då, att börja trassla in sig i allt som har skett innan den här texten. Det här med att det är lövhydd och högtid och Jesus har pratat och han har lyft det här med sabbaten. Det är ju en variant. Men jag har inte kunnat släppa de här personerna som uttrycker lite tankar kring vem Jesus är. Och där kommer jag att snurra lite grann idag. Johannes, han säger att Jesus är ordet. Det är första kapitlet. Att Jesus fanns hos Gud och var Gud. Och att allt skapades genom honom. Ett levande ord. Och när vi läser Bibeln så kan vi tänka lite olika. Man kan se Bibeln som en historiskt väldigt, väldigt intressant bok. Man kan se det som en lagbok, lite grann hur man ska leva. Och så finns det de som försöker förstå vem Gud är genom att läsa i Bibeln. Johannes, han säger att ordet, alltså Jesus, är ljus. Ett livsljus. Och jag tänker det är en ganska viktig ingång när vi ska fundera kring det här med levande ord. Att läsa Bibeln så att det ger glädje och inte massa måsten. Jag tror ju att vi har att göra med ett levande gudsord, och det har jag sagt massa gånger och det kommer jag fortsätta att säga. Att Bibeln är ett sätt för Gud att kommunicera med oss. Att Gud vill berätta något för oss precis in i den livssituation vi är. Och därför kan ju samma bibelord få betyda olika saker för oss under olika tider i livet. I den här texten som är idag, då möter vi människor som faktiskt försöker förstå vem Jesus är. De försöker förstå vad han säger och vad han har för roll i deras sammanhang och kanske i deras liv. Vi har den här gruppen laglärda, fariseerna, de som satt i rådet. De lyssnar med lagöron. Det är ett statiskt lyssnande, tänker jag. Det som en gång har fastställts av teologer, det kan inte ifrågasättas. Och det som man studerar måste befästas mot den redan existerande teologin. Och tänk, Jesus, han har brutit mot sabbatsbudet genom att göra en människa frisk. Det här är en oförlåtlig handling. Och enligt då fariseerna så kan ju inte Jesus vara varken en profet eller messias, för han har ju brutit mot lagen. Och då kan han ju inte ingå i de här inre kretsarna. Han måste vara förtappad. Och alla tecken och under, de måste på något sätt bortförklaras då. Och så kommer man den här lite billiga förklaringen. Ingen profet kan ju komma från Galileen. Och då är det lite spännande. Galileen. Fariseerna, de ser ner på vanliga judar som inte följer fariseernas lära. Och framför allt så ser de faktiskt ner på människor som kommer från norr. Alltså Galileen. Så det är lite lätt att genomskåda där de sa. För att de om några borde faktiskt veta att profeterna Jona, Hosea, Nahum och möjligtvis även Elia, Elisa och Amos, de var från Galileen. Så det är lite ihåligt det de säger. Och så är det möjligt att de tänker att den kommande messias, att han inte kom från Galileen. Men där har de ju också fel. Det vet ju vi. Jesus var visserligen uppväxt i Galileen. Men han föddes i Betlehem, precis som det stod i skriften. Den som de då har studerat så där fruktansvärt väldigt noga. Hos de skriftlärda fanns det inte så många tankar att Gud kunde tala till vilken människa som helst. De hade monopol på tolkandet och uttydandet. Ja, vi ska inte dra alla över en kam. Nikodemus dök upp här. Han hade läst skrifterna. Han hade pratat med Jesus. Och han var öppen för Guds tilltal. Och kommit fram till något annat än de flesta i teologieliten. Och det måste också Josef från Arimatea ha gjort. Han var lärjunge till Jesus i hemlighet. Men klev fram när Jesus dött och begravdes. För det var han och Nikodemus som begravde Jesus. Så vi kan aldrig dra alla över en kam. Och det är lite skönt också att de här två ändå finns med. Annars hade det varit så lätt att avfärda fariserna som de, ska vi säga, onda. Nej, det var de ju inte, men lite så. Många av dem som lyssnade till Jesus hade uppenbarligen färgats av de skriftlärdas teologi. Och de ifrågasatte om Jesus verkligen var profet eller messias. Men lite så där vacklar de ändå utifrån det Jesus sa och på det sätt han talade. Det fanns något som väckte en tanke eller en känsla. Men vanans makt och det som var inlärt är svårt att rubba. Vågar man tänka själv? Vågar man pröva? Och så har vi då den gruppen som fariserna säger så här om. Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Hoppsan. Det är inte särskilt milda ord det. Det obildade folket. Det obildade folket som rörs och berörs av det Jesus säger. De som är öppna för ett levande Guds ord. Det som är dagens tema. Det levande ordet. Och då tänker jag på att både Jesus som det levande ordet och Bibeln som det levande ordet. Och den här kopplingen då till första kapitlet i Johannes evangeliet. Vet du, jag är väldigt, väldigt säker på att ett liv tillsammans med Jesus, det erbjuder inte ständig lycka. Det är inte friktionsfritt. Vi kan ju titta på Jesu liv. Det var inte särskilt enkelt och friktionsfritt. Och många av de människor som vi läser om i historien, det har inte varit enkla liv. De har haft det ganska tufft många gånger. Och om man ser människor runt om i världen, det är en hel del som får offra rätt mycket för att ha sin tro på Jesus. Jesus är inget lyckopiller. Sorry. Men det handlar om någonting mycket, mycket djupare. Inte kanske lugn och ro, men det som Jesus säger i Johannes 14. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Som vi säger ibland, lugn i stormen. Ett lugn när det är kaos. I verserna innan det som Anna Maria läste så har Jesus ropat ut på tempelplatsen. Är någon törstig? Kom till mig och drick. Floder av levande vatten kommer att fylla var och en som sätter sin tillit till mig. Precis som det står i skriften. Här kopplar Jesus ihop liv, levande vatten som släcker törst med skrifterna, med Bibeln. Vatten som har stått stilla, det ska man akta sig för. Det är varken törstsläckande eller särskilt nyttigt. Och jag tolkar det så att utan Jesus så blir Bibeln skriften stillastående. Utan liv. Och jag tänker, hur korrekt än de skriftlärda tolkade det de läste, så blev det inget liv eftersom de inte släppte in Jesus. Du kan läsa Bibeln rakt igenom gång på gång. Men utan att läsa det tillsammans med Jesus så blir det ganska dött och tråkigt. Jag tror inte jag är ensam om att ha upplevt att bibelord ibland kan gripa tag. Den här känslan av att det går rakt in och man känner sig så där otroligt berörd. Ett bibelord man har läst kanske 20-30 gånger tidigare. Och så kommer man att läsa det senare och då händer inte alls samma sak inom en. Och jag kan inte liksom förklara varför det här bibelordet just då liksom blev så betydelsefullt. Men jag behövde det bibelordet just då. Det här med ett levande Guds ord. Gud vill kommunicera genom oss. Ett ord i rätt tid när vi behöver det allra bäst. Att läsa Bibeln som en lagbok, hur vi ska leva, hur vi ska tro, hur vi ska se på olika moraliska frågor. Ja, visst kan man läsa det så. Men då blir den kristna tron en moralreligion. Man tappar det som är väsentligt. Det som gör att människor till och med går in i döden för tron. Tron på Jesus. Gud som blev människa för att Gud älskar så över allt förstånd. Jag menar inte att vi ska förringa etik och moral. Det är inte det jag säger. Men det blir liksom inte bra om man missar det största och viktigaste budet. Det som Jesus lyfter fram. Markus 12 till exempel. Det står på fler ställen. Herren er Gud är en enda. Älska Herren Gud med all iver och all bön. Med all förnuft och all kraft. Och det näst viktigaste är detta. Älska andra lika mycket som du älskar dig själv. Vad händer när vi läser Bibeln med de glasögonen på? För mig så blir det oerhört mycket svårare att kräva min sanning. Att den ska vara det enda rätta. Om jag tar på mig glasögonen älska din nästa som Gud älskar dig och din nästa, blir det svårt att döma. Svårt att göra som fariserna. Säga att någon är förtappad för att man tänker och läser Bibeln på ett annat sätt. Fäst dina ögon på Jesus. Det handlar om perspektiv. När vi läser den här texten och det som Jesus ropar ut precis innan. Är du törstig? Kom till mig och drick. Vad tänker du då? Vad längtar du efter? Vilket förhållande har du till Jesus? Jag är fullt medveten om att det kan växla under livet och till och med under väldigt korta intervall. Och det får vara så. Det är okej. Det är okej. Och det är inget att oroa sig för. Men söker du dig tillbaka eller ger du upp? Vi är tillbaka till de här tre grupperna som Jesus som presenteras i den här texten. De som är rädda för att behöva ändra på något i sin tolkning av skrifterna eller Bibeln. Rädda att bli förtappade. De som reducerar tron till morallära. Sen har vi den här gruppen som fått lära sig vad som är det rätta sättet att be, läsa Bibeln och tolka. Som är lite ambivalenta. De är inte helt bekväma med det sättet. De får inte ihop det med det som predikas och det som är deras liv. Det är någonting som skaver. Och så har vi den tredje gruppen. De som fariserna kallade förtappade. De som är öppna för att lyssna på Jesus och läsa, tolka det som står med hjälp av Guds ande. De som vågar pröva att läsa Bibeln och lita på att det är ett levande Guds ord utan att vara rädd. Var finns du och jag? Oavsett så kan vi börja med att ta på oss de här glasögonen. Att Gud älskar oss. Och Gud vill oss väl. Och vi behöver inte prestera. Vi får vila. Om Gud ger något behöver du inte försöka ge något igen för att du måste. Det är så lätt. Jag har fått något, då måste jag ge tillbaka. Släpp det. Det är inte det Gud är ute efter. Och ger du något, då är det för att du inte kan låta bli. Av kärleken till din nästa. Vågar vi läsa Bibeln, lita på ett levande Guds ord och tänka att Gud vill oss något. Han kräver inte något av oss, men Gud vill kommunicera.